och välkomna till dagens avsnitt utav Mer än ord. Vi fortsätter med sommarlovsradion Lilla Mer än ord och det är avsnitt 323. Med mig idag har jag Amanda, Taurus och Albert. Hej på er.
Hej.
Och vi har även två stycken gäster med oss idag för det här lilla speciella avsnittet. Vi tänkte prata lite om rättsväsende och att vara politisk fånge. Så vi välkomnar Elin och Marcus. Hej på er.
Hallå.
Ja, Marcus, du har ju precis suttit och gjort en liten volta då. Så våra ungdomar har lite frågor till er två, för Elin satt ju nyligen också. Så jag lämnar över till Amanda.
Ja, nej, men vi får börja med att ni får berätta då om vad domen blev, vad ni satt för och hur länge. Så vi börjar med Elin.
Ja, nej, jag satt ju för HMF i Nordfronts tjänst eftersom jag var ansvarig utgivare för Nordfront och gick och hade lite synpunkter på vad yttrandefrihet faktiskt är. Och jag tror de flesta som lyssnar är införstådda med att vi inte har yttrandefrihet. Så ja, då dömdes jag till 4 månader fängelse för att ha ansvarat för Nordfront under några år.
Men var det din första dom också? Eller?
Nej, det var min andra dom. Jag dömdes för samma sak då som ansvarig utgivare för Nordfront några år tidigare. Men då fick jag villkorlig dom och dagsböter. Denna gången fick jag fängelse då.
Hur länge?
4 månader.
Just det. Ja.
Och jag ansökte ju där också om att få fotboja eller liknande. Men nej, de var inte så pigga på det.
Mm-hmm.
Så det blev ju, ja. Jag tror blev det 80 dagar på anstalt i slutändan. Eftersom jag faktiskt inte betedde mig särskilt illa, så jag fick inte full, alltså jag fick den straffrabatten som jag kunde få.
Jo, men vad var det för klass på anstalten också?
Vad sa du?
Vad var det för klass? Alltså så här, klass 1, klass 2?
Ja, jag satt ju först på säkerhetsavdelning. För kvinnor finns det ju inte mer än klass 2. Mm. Så jag satt ju första månaden, en och en halv månad ungefär, på säkerhetsavdelning inom klass 2 då. Och sen blev jag nerklassad till vanlig klass 2.
Ja. Säkerhetsavdelning, är det då det liksom högsta som en kvinna kan sitta på?
Ja, det är ju där man sätter alla de som är lite tokiga och inte kan vara bland folk, för att det är risk att de skadar sig själv eller någon annan allvarligt.
Ja, men Hansson, du då?
Det var en röding, kvinnlig röding, flata, som ryckte flygbladen från mig, så kom i kapp och drog ett nacksving. Fick, vad fan var det? 2 månader. Eller 3. Jag tror det var 3 månader. Ja, i alla fall, det stod inte samma idé. Så, just det, jag fick förverkad min tidigare villkorliga frigivning. Jag fick 2 månader, så jag hade misshandlat en person tidigare. Och den villkorliga frigivningen förverkades och bakades in i straffet. Ja, så jag satt på en 2 i Västervik.
Okay. Ja, jag lämnar över till Albert. Har du några frågor?
Jo. Och det är, hur är liksom miljön i fängelset som nationell eller medlem i motståndsrörelsen? I och med att det är ju väldigt hög andel utlänningar som sitter på de där anstalterna. Hur beter de sig gentemot en som är nazist, eller hur man ska säga.
Vill du börja, Elin?
Ja, nej, men det kan jag göra. Ja, ryktet sprider sig ganska snabbt på anstalten. Alla vet ju allt om alla. Det kollas ju upp, och även plitarna är ju ganska duktiga på att skvallra om vad andra intagna har gjort och vilka de är och sånt här. Så ryktena går ju ganska snabbt. Så det är ju lite dålig stämning ibland. Men det sållar ju bara ut egentligen de människorna man ändå inte vill ha någon kontakt med. Så jag hade inga jättestora problem med det, för jag bryr mig inte så mycket om vad tjackhoror tycker om mig. Det är, ja, jag bryr mig inte överhuvudtaget faktiskt.
Men en fråga, det är ju väldigt hög andel typ blattar och sånt på alltså när man fängelsen eller vad man säger. Jag tror Anders Jonsson sa att det var typ så här, ja, men nästan typ 80-90% liksom. Men hur var det på kvinnofängelset då?
Det var väldigt blandat faktiskt. Det var inte, ska man säga, ja, i alla fall hälften var vad jag skulle kalla vita eller liknande, minst hälften. Så det var nog ljusare än man tror att det ser ut på kvinnofängelserna i alla fall.
Jo, men intressant fråga också, för jag menar, om det här är det högsta då fängelset för kvinnor, vad var det för brott de satt för typ? Och om du sa att det spridit väldigt mycket rykten och så, och alla visste vad alla satt för och så. Vad satt de andra?
Alltså, på säkerhetsavdelningen så var det ju flera pyromaner som satt för mordbränder helt enkelt, och så några mördare. Och de hade jag inga problem med egentligen alls på säkerhetsavdelningen. De var lite tokiga. Nej, de hade jag inte problem med. Det var de vanliga pundarna som egentligen var jobbiga att ha att göra med.
Men var det någon hotfull stämning, eller blev det några konfrontationer mot dig från de här människorna? Eller?
Ja, jag hade några verbala konfrontationer. Det hände ju stup i kvarten. Sen hade jag ju fysiska konfrontationer också. Men jag skulle inte kalla det ett större problem för de här fjättarna. Alltså, de vet inte vad de håller på med. Så nej, jag lyckades försvara mig ganska bra, och det blev inga, jag fick inga konsekvenser av det mer än att folk lämnade mig i fred efteråt. Så, och de här tjejerna då blev ju, ja, flyttade till annan anstalt, så jag slapp träffa dem igen. Så ja.
Mm. Ja. Och du då, Hansson? Hur har du upplevt miljön i fängelset i och med att det är så många utlänningar? Och...
Det har varit blandat. Men en sak som man kanske tror och sånt är att bara för att man skulle vara vit då, så skulle man liksom utsättas för invandrarna. Men det är inte min uppfattning alls. Utan de flesta har liksom en sån nästan lite antirasistisk synsätt utåt i alla fall. Men sen så är ju ändå den där lilla smårasismen där och finns. Och det kan ta sig uttryck och sånt, till exempel på ett sätt att ja, men det är bra att du inte kommer till den avdelningen, säger en arab till en annan, för det är mycket där och sånt liksom. Men det säger de inte högt, de säger de sinsemellan. Men det är blandad kompott, och det verkar vara slumpen som avgör det. Men jag å andra sidan försöker alltid hålla mig så långt borta från andra människor som möjligt. Av just den anledningen att jag ser ingen mening med att slås in på anstalt och sånt.
Men var det några trevliga människor då som ni träffade där? Några som ni fick bra kontakt med eller blev vänner med liksom?
Jag lärde känna en del trevliga människor faktiskt, som jag skulle kalla för vänner numera. Mm. Sen jag har kontakt med fortsatt på utsidan. Så visst finns det Men de är inte många, men det finns vettiga människor man träffar på också.
Ja.
Jag tror, alltså, man måste ju också tänka på så här att de här är kriminella, de här människorna. Och blir man vän och sånt med, låt oss säga att man blir vän med personer där, så innebär det också att de har en kriminell livsstil, och vilket gör att säkerhetspolisen och sånt kommer ju hålla ögonen på dem i en hög omfattning. Och sen är det ju så också att
kriminella och kriminella, alltså idag så kan man ju åka in för lite vad som helst.
Ja, ja, men de här är ju kriminella, alltså enligt den rätta definitionen.
Ja, fast det är ju du och jag också, Hansson.
Ja, exakt.
Ja, ja, men jag kan fortfarande liksom tycka att det är skillnad i lynne och synsätt. De har en annan form av personlighetskaraktär som är många gånger extremt egoistisk.
Det kan jag definitivt hålla med dig om till 99% av folket man träffar på inne på anstalt.
Skulle man kunna säga att vi är kriminella för en högre sak, medan de är det i eget intresse oftast?
Mm.
Vi har ju ett egen intresse också. Men skillnaden är nog i form av pengar. De är ju kriminella för att generera inkomster åt sig själv. Medan vi nödvändigtvis inte genererar inkomster åt oss själv, utan snarare förlorar inkomster.
Men vad skulle du säga att så här flest satt för på din anstalt då, Hansson?
Nu har jag suttit på anstalt några gånger och sånt, men det är mycket droger.
Mm.
Det är det.
Lyckades de typ smuggla in droger på fängelset? Var folk påverkade där? Fråga till båda er liksom.
Jag vet ju om vad heter det, sen innan att de har sina tricks för att få in droger.
Jo, men menar märktes det att vissa var påverkade liksom, kokade de alkohol i trädgården?
Nej, jag faktiskt snokar inte alls.
Men jag undrar hur hög säkerhet är det liksom på
Hur hög säkerhet? Nej, men det
och säkerhet blir, alltså så här, får de in sånt och liksom.
Ja, ja.
Ja.
Vad de gör är, som jag då fått höra, är att de dränker brevpapper och sånt i form av droger. Och sen så när de får brevpapper så röker de brevpapper till exempel.
Mm-hmm. Vadå, i cellerna?
Ja, ju. Jag kan berätta om en person som berättar hur han liksom fick proppen att gå i hela i två avdelningar. Och det var ju för att de skulle ju tjuvröka på kvällen ju. Och jag röker ju inte själv och sånt, så jag har inte de här kunskaperna. Så jag vet inte ens om detta går, utan han sa bara att det gick till så här. Man tar tv-kabeln och får en gnista på den med tvål som innehåller alkohol, så får man en liten flamma som man kan tända ciggen på. Men de skapade en kortslutning som gjorde att proppen gick liksom på två avdelningar.
Mm.
Så de var ju sådär lite skitnödiga, helt plötsligt behöver svänga ut all cigg och sånt som de skulle röka och sånt. Och återställa allting. Helt enkelt. Men det är ganska förvånande. Alltså en annan sak som jag har verkligen gjort att jag har höjt ögonbrynen, det är att de helt ogenerat, det kan komma in en person då och så hälsar de och sånt, så frågar de, ja, vad gör du och sånt? Jo, jag har liksom fixat termosbomber. Åh, fan vad grymt. Jag kan köpa. Jag vill köpa liksom sånt. Och det gör de då vid lunchen och middagen.
Så du menar att de sitter och nätverkar?
Ja, precis. Och de gör ju det så öppet så att ja, det finns inget utrymme liksom för att hålla det inkognito snyggt liksom.
Nej.
Vilket jag kan tycka är lite förvånande, men det är ju antagligen så mycket kriminalitet där, så de har inte tid att utreda allt och följa upp alla ledtrådar och sånt.
Men vad gjorde ni då till vardags liksom inne där då i fängelset? Har ni liksom om en raster, fick ni gå ut, gymmade ni, jobbade ni med någonting? Vad gjorde ni liksom?
Det var väldigt stor skillnad om jag, mellan tiden jag var på säkerhetsavdelningen och när jag var på vanlig klass 2. Det mesta jag gjorde på dagarna på säkerhetsavdelningen var typ på pärlplattor. Vi hade inget annat att göra. Vi satt i ett litet rum med 2 plitar och pärlade pärlplattor typ hela dagarna.
Okay.
Som våran sysselsättning. En timme om dagen fick vi gå ut på en liten rastgård, typ 15 gånger 10 meter stor. Och där vi kunde då promenera runt i en cirkel. Och sen ungefär 12 och en halv till 13 timmar var vi inlåsta på våra rum. Så ja.
Oj då.
Det händer inte så mycket faktiskt.
Ni läser böcker och sådana saker.
Ja, vi fick gå till biblioteket en gång varannan vecka. Var inte ett jättestort utbud. Men det fanns lite böcker i alla fall. Det hade ju tv på rummet så man kunde titta på. Kunskapskanalen var min favorit. Inga reklam på Kunskapskanalen. Mm. Men ja. Så det hände inte så där jättemycket.
Men så. Som Hansson satt ju nu för våldsbrott eller vad man ska säga liksom. Och du sitter ju för ett åsiktsbrott eller tryckfrihetsbrott egentligen. För att du var ansvarig utgivare för Nordfront då. Hur känns det att du behövde sitta på en sån avdelning med, där du inlås så pass mycket för att ha varit ansvarig utgivare då? Du har ju inte begått något våldsbrott eller gjort något annat som egentligen är farligt. Utan det är ju det fria ordet som du har suttit fängslad för.
Ja, jag har ju suttit för det som är farligast av allt om man ska se till våra myndigheter. Det vill säga att kritiserat hur landet styrs. Och det måste ju vara alltså det är ju tydligen klassat som något av det farligaste man kan göra. Men jag trivdes faktiskt bättre på säkerhetsavdelningen än jag gjorde på klass 2 som är lite friare.
Så var det för att du hade mer tid för dig själv då eller?
Det var nog mer ordning och reda. Mer regler och striktare så att det blev inte lika mycket kaos. För folk som skriker och gapar och bråkar och kastar grejer och sånt. Det är ganska irriterande när man sitter och någon bara tar grejerna som man har framför sig och drämmer iväg dem rätt in i väggen för att de har blivit förbannade på någonting. Mm. Så ja, och det var inte lika högljutt. För jävlar vad de skrek mycket. Vissa kvinnor hela tiden, de kunde inte prata, de bara skrek och skrek och skrek och skrek. Ja.
Så... det var allmän känd att kvinnor skrek.
Men var det alltså då typ psykiskt sjuka människor eller bara chimpouts?
Alltså majoriteten är psykiskt sjuka, de som sitter på anstalten, alltså på kvinnoanstalten i alla fall. Det är nog ingen som inte har någon konstig jävla variant av bokstavskombination plus psykisk sjukdom. Så ja, majoriteten är skogstokiga helt enkelt.
Jocke skrev ut en fråga i Nordfronts frisående chattgrupp faktiskt. Om att du vart ju då dömd för att vara ansvarig utgivare och chansen är ju då ganska hög att man kanske får sitta i alla fall om man är dömd sen innan. Förberedde du dig på något speciellt sätt då innan du åkte in?
Alltså jag läste ju på en hel del. Jag pratade mycket med kamrater som har suttit tidigare för att få ett hum om vad som väntar när jag kommer dit, för man är ju nervös för man vet ju inte vad som väntar en. Men och det var ju väldigt, väldigt hjälpsamt för då kunde jag i alla fall lista ut det, att det är hur jag skulle få in frimärken för att få kontakter snabbare med folk i omvärlden. Hur man skulle lösa det för att få intyg, alltså telefonsamtal till familjemedlemmar och liknande. Så jag hade ju förberett en hel del på det sättet. Men vissa saker så jag kanske borde ha förberett mer. Till exempel att få mina läkarintyg utskrivna i pappersform. För att jag faktiskt skulle få mina mediciner som jag behöver. Det visste jag inte. Men det vet jag nu. Och det är något jag vill uppmana andra till att tänka på. Att ha allting på papper.
Ni som nu har suttit ett tag båda två, hur bör man vara inställd som nationell till att kanske sitta i fängelse i framtiden? Hur bör man tänka?
Det löser sig.
Det är ju inte det värsta som kan hända liksom.
Men var du inställd på det redan när du tog på dig det här ansvarig utgivarrollen då? Att den chansen fanns?
Ja. Annars så hade jag varit alldeles för livrädd för att sitta i fängelse, så hade jag ju inte varit ansvarig utgivare för Nordfront. Så jag övervägde ju nyttan mot straffet liksom. Och jag anser fortfarande att det var värt det. Alltså att vara ansvarig utgivare för Nordfront, det var definitivt värt det, att ta det straffet för sakens skull liksom.
Ja, precis. Och det är väldigt viktigt att man är inställd på det då. Och jag tycker det är väldigt fint att de som ställer upp och tar den pucken och den smällen för alla andra. All heder för det faktiskt.
Tack så mycket. Det är, alltså, man hör ju en hel del skräckhistorier och sånt. Och ja, det är stunder som är mindre roliga på anstalt. Men det är ganska lärorikt också. Så det är ju, det är en upplevelse. Man går ju inte därifrån svagare än man var innan man hamnade där i alla fall.
Jo, det var en fråga jag hade tänkt ställa. Hur skulle ni säga att det här har ändrat ert liksom, perspektiv på livet då, eller era åsikter? Alltså, vad lärde ni er av det liksom?
Jag kan ta den, så kan jag bolla den sen till frågan till dig, Elin.
Ja.
Jag kan säga så här att den här gången så... Man får lite, men det handlar ju mycket om att man får tid att sitta och tänka och man har lugn och ro. Allt ansvar är egentligen borta. Men de första rundorna hade var ett mycket större intryck på mig liksom. Fick helt nya perspektiv på vissa saker och sånt. Så den här gången så var det inte i den omfattningen och kom in väldigt bra i det. Fick vara ensam helt enkelt. Så att på det sättet så, nej, det är mer att jag liksom bara suttit och tänkt på saker som jag vill förverkliga och sånt. Men jag tänkte bolla den till dig, Elin, för att när det gäller det här med att komma ut efter första gången man har suttit inne. Jag vet ju om att hur jag beskriver för dig, men du kanske kan beskriva det för lyssnarna. Hur det var för dig att komma ut första gången du suttit inspärrad.
Alltså jag måste säga att det var lite nervöst att komma ut också. Eftersom, precis som du säger, när man sitter där inne så behöver man liksom inte tänka på någonting. Alltså du får typ inte ta egna beslut om någonting. Och när man kommer ut, då ska man komma ikapp med livet som har pågått på utsidan. Fast man själv har liksom inte varit delaktig. Så det känns som att man måste komma ikapp med allting när man kommer ut. Och det är en omställning. Så det är lite sådana här stresspåslag som kommer där precis. Samtidigt som det är väldigt, väldigt skönt att komma ut. Man vill göra allting. på 5 sekunder. Typ. Man vill träffa alla kompisarna, familjen. Man vill äta allting som man inte har kunnat äta. Man vill liksom sova själv i en säng utan att någon ligger ovanför en och snarkar. Och ja, du vet. så det är jättemärkligt. Just att man blir så nervös inför att komma ut.
Men är det stressen över typ det ekonomiska och de bitarna då, eller?
Alltså det är ju både och. Som sagt, när du sitter inne och har så begränsad kontakt med omvärlden, så känns det som att just då när man kommer ut, att allting har ju fortsatt utan dig på något sätt. Så du vill liksom ta igen allting du har missat. Så ja, både det ekonomiska är ju en stor del med det. Fixa med jobb. Jag har ju lite problem med min mage. Så det är ju med sjukhusgrejer och sånt här. Som liksom ska komma i kapp. Det är jättesvårt att förklara. Så, men ja.
Ja, det är väl kanske lite nyheter att läsa i kapp om man inte kollar på skitkanaler liksom. Och mycket som händer i rörelsen, organisationen och
ja,
det också. Men hur, jag måste hur känner ni att hjälpen har varit från kamraterna när ni har suttit då? Har ni fått hjälp med grejer utanför och när ni har suttit inne?
Ja, jag har fått jättemycket stöd och hjälp från kamrater, både med massa brev där folk helt enkelt har berättat om världen utanför, vad som händer. Då känner man sig mycket mindre isolerad. Och så det har varit väldigt, väldigt trevligt. Bara ett vykort liksom med liksom typ en bild på barnen eller vad det nu kan vara, har varit jättetrevligt. Och sen har ju kamrater hjälpt till med att hålla koll på saker som man inte kan göra själv då, medan man sitter inne. Och det är ju en jättehjälp.
Kan ni stå och fråga specifikt om du har fått hans fina vykort då?
Jag har fått hans fina vykort. jag har fått säga ordet som jag försökte vidarebefordra till honom i radio, för att det är HMF. Men ja, väldigt trevliga vykort.
Det är kul att höra. Och Marcus, du är väl lite tvärtom på den punkten. Är det inte så att du vill inte ha så mycket vykort och grejer?
Elin har ju helt rätt där, alltså sitter du inne och sånt och, så, och du får ett brev och sånt, så helt plötsligt så bryts lite den här rutinen på ett positivt sätt. Och vad som också sker är att du ofta går in i en slentrianmässig rutin som gör att tiden går, men helt plötsligt så kanske du inte tittar på det här tv-avsnittet utan du sätter dig ner och skriver ett svar på det här brevet. Men du har rätt i det, Fredrik. Min uppmaning till alla när jag ställer in mig. Om ni inte har något intressant att skriva om, så skriv inte. Helt enkelt. För är det sånt att ni inte... Och jag menar med det är att när jag vill få ett brev så vill jag ha en person som har tänkt igenom vad de har skrivit. Det ska inte bara vara något lättsamt. Utan vad det fungerar för mig är när jag får ett... Och det kan egentligen vara vad som helst. Det kan vara något väldigt esoteriskt.
Ja, det behöver bara vara lite mer stimulerande intellektuellt än hej, kämpa.
Ja, precis. Exakt. Och på det sättet så får jag den här brytningen. Jag får inte samma brytning. Liksom, man kunde få brytningar i första gångerna när man satt. Men jag får inte de här nu. Så när jag får det här ganska kortfattade vykortet eller brevet, så ger det ingenting, men för ett välformulerat och långt brev så är plötsligt så får man energi. Helt enkelt. Så fungerar jag i alla fall.
Vi är helt olika.
Ja, det kanske är svårt att veta innan man åker in också hur man fungerar.
Ja, jag kanske missade Hanssons punkt med att inte skicka några så här bara, inte så intressant, att skicka typ hej, hoppas du mår bra, sen 10 stycken pappa skämt liksom.
Jag tror du skickade 2 skämt.
2 skämt, ja. Jag kanske skulle någon annan. Men du fick fram dem i alla fall.
Ja, absolut. Jag fick vykortet.
Ja, trevligt, trevligt.
Det roliga med det där med att jag har fått in alltså teckningar och sånt där människor mördar på rätt bestialiska sätt liksom. Och jag blev helt liksom förvånad att de släppte igenom det. Det gjorde de tydligen.
Kriminalvården är antisemitisk.
Ja, alltså man kan ju lite tolka det som det för att det var någon som liksom han gjorde liksom en skämteckning och jag blev liksom läste den här och tittade på den här teckningen och bara wow, det här var liksom, men man ska tänka på att, och jag har sagt det till dem själva, alltså ni har för att vara liksom ett fängelse eller häkte eller någonting sånt, så har ni otroligt mycket kriminalromaner. Alltså det verkligen svämmar över med kriminalromaner i deras bibliotek. De har inte jättemycket fakta eller någonting sånt.
Det var samma på kvinnofängelset.
Mm.
90% av biblioteket var kriminalromaner.
Ja, och det är extremt säreget. Man pratar om att de ska ge få vård och sånt. Och då borde man ju leda bort deras intresse från skönlitteratur och kriminalitet och sånt. Jag kan tänka mig att alltså de här kriminalromanerna, jag läser inte dem själv. Men jag kan tänka mig att de är lite skrivna för att skapa spänning och sånt hos läsaren. Och det är väl inte det som behövs för de här personerna och människorna som bygger bort.
Nej, de kanske inte behöver sitta och läsa Snabba Cash-serien när de själva har levt det. Och ska bort ifrån det egentligen.
Mm, precis.
Ja, det var ju lite udda att de har gjort så.
Mm. Alltså Marcus och Elin, bara en snabb fråga här. Alltså, var det värt att sitta inne för de här brotten hade begått? Tänkte bara, det är bara ja eller nej liksom fråga.
Det är ingen ja eller nej fråga. För det vet du om du har suttit inne.
Ja.
Jag kan förklara varför. Så i vissa, det är lite upp och ner. Så ibland har du bättre dagar och ibland har du sämre dagar.
Mm.
Och den här gången så hade jag lite sämre dagar, men jag hade också bättre dagar. Och sen så hade jag, när jag kom in i ett fint liksom, där allting bara flöt på, där jag liksom kände att fan vad tiden gick, där jag kände att jag nästan hade ställt in mig liksom igår mot slutet. Men du har de här liksom dagarna där det inte är, där du liksom känner att det här är pest och det här är kulare och det här är skit. Men har man suttit inne så vet man om att det här är någonting som, det är bara en liten dipp. Ofta blir det bättre ganska snart. Helt enkelt. Och man ska bara förstå att den här dippen är där. Och det kan bara vara sånt att det är en dag eller det är kanske 2 timmar för att du känner dig så enormt rastlös under 2 timmars tid, och du har liksom redan tränat 2 timmar under dagen, du har läst bok 4 timmar och du är bara så jävla trött på att zappa på tvn och någonting sånt liksom, eller något sådant liksom.
Elin då, var det värt det?
Ja. Jo, men det, som jag sa tidigare, för alltså, jag hade ju önskat att jag hade sluppit. Jag tycker inte att någon av oss, alltså varken jag eller Hansson, egentligen förtjänar att sitta i fängelse för det vi har gjort. För jag anser inte att till exempel HMF ska ens existera som ett brott. Men nej, alltså, hade jag vetat hur det var att sitta i fängelse så hade, alltså, jag är nog mer positivt inställd till det efteråt än innan. Visst var det jävligt, men det finns saker som är bra mycket jävligare. Och att till exempel förlora rätten att säga vad man vill är ju en av de sakerna som jag tycker är jävligare än att sitta i fängelse.
Eller ens rätten att existera som folk.
Definitivt.
Det här programmet heter ju Mer än ord av en anledning. För att kampen kräver mer än ord. Men Hansson, du pratade lite om det med dippar och det också. Och det med tristess och sånt där. Hjälper det inte någonting att veta, alltså, att det är tidsbegränsat? Att du vet att det är slut om x dagar liksom. Jag tänker så är det mycket annars i vardagen. Eller när man var i försvarsmakten eller vad det nu är. Okej, nu är det här i x veckor. Eller x timmar. Det är bara härda ut liksom.
Det är ju så att detta är ju jag personligen, men den här, vad heter det, när man får straffet, till exempel så att du har suttit häktad eller du är anhållen, så är det ju så liksom att när du då bestäms att du går från anhållen till häkte, så känns det bättre. För nu är du anhållen, eller nu är du häktad liksom. Och det är också sånt att du, liksom, om de plötsligt börjar säga sånt, ja men du kanske inte får uppskjuten villkorlig frigivning. Ja, då är det bättre, då blir det påverkar inte mig så särskilt mycket, om jag ska vara helt ärlig, men det blir ändå bättre. Det var ingen markant skillnad, men det kändes bättre att, ja men nu är det det där datumet, helt enkelt. Men jag tror om vi bara går tillbaka till den andra, för jag känner att jag ville flika in där, att jag tror egentligen att alla människor borde sitta i fängelse. Och anledningen till det är för att du får ett annat perspektiv i livet, och ofta blir du väldigt tacksam för det lilla. Och du känner att du behöver inte så mycket i ditt liv för att känna en tillfredsställelse. Nu gäller detta kanske mig liksom. Det kanske inte gäller andra. Men jag personligen känner att liksom att jag vill inte, när jag kommer ut så vill inte jag köpa saker. Jag vill inte ha mer, utan jag känner snarare liksom sånt att fan, man behöver inte så mycket i livet. Man behöver böckerna och liksom papper och penna och träningsutrustning och lite sånt liksom.
Hansson, det låter ju som att du har hanterat det här som ett yoga-retreat liksom. Du har hittat dig själv och fått tid att reflektera på livet.
Ja, men absolut. Det är också därför jag säger att de flesta borde sitta inne, och sen så kanske de inte vill sitta inne i ett svenskt fängelse. Jag förstår det, men jag tror många hade liksom känt att det var liksom, om man hade kunnat starta liksom ett företag där man säger, nu ska du sitta i ett fängelse. Och så får de boka liksom en plats där. 2 månader, kanske 3 räcker liksom. Där de får gå igenom det här liksom, att vara frihetsberövad. För jag tror många liksom tar sin frihet för given. Men det här med att du är inlåst och att du helt plötsligt måste kanske till och med liksom ringa på för att du ska gå på toa och sånt. När du är inne i det där så märker du hur viktig friheten är. Helt enkelt, och hur snabbt och enkelt den kan tas bort från dig. För det är ju de här friheterna, vad vi egentligen får göra som människor och folk, de tas ju mer och mer bort från oss. Det gäller ju inte bara vad vi får lov att yttra oss och sånt, utan det handlar ju även om integritet och sånt. Att de har full koll på oss och sånt.
Ja, nu har ju chattkontroll 1 typ gått igenom, och polisen har väl också fått tillstånd att med ansiktsigenkänning AI i realtid och sånt där. Och det är ju det här med övervakningssamhället liksom. Och integriteten försvinner mer och mer även på utsidan.
Och det är ju liksom nu har, så det är ju sånt där med integritet och sånt. Jag kan ju säga det att jag har alltid haft svårt att ge urinprov, men den här gången gick det fan inte att ge urinprov, och det är ju för att de anser då att de ska få lov att titta på en när man pissar. Och en spärr går in där, en psykologisk spärr helt enkelt. Det måste vara enklare för dig. Det måste kanske, det borde väl vara enklare för dig, Elin, eller?
Enklare att klä av sig helt naken varannan dag inför 2 andra människor, för att sätta sig på huk och kissa ner i en burk medan de sitter och tittar och jag får endast ha händerna på knäna så att jag inte ska dölja någonting. Nej, det är inte enkelt.
Fick du varannan dag?
Varannan dag. Ungefär. 3-4 gånger i veckan.
Jävlar vad de måste ha.
De sa att det var sjukmässigt, men jag tror inte det.
Det tror inte jag heller.
Nej. De gjorde samma sak med en annan kvinna som var dum för liknande sak som jag var där för, fast inte organiserad.
Mm. Nej, för det är ju sånt att kan du inte ge det här urinprovet så får du en varning.
Ja, först hamnar du ju upp sen och så får du sitta där i typ 8 timmar utan att dricka vatten, äta mat eller någonting. Och sen, så man lär sig också att aldrig kissa färdigt när man går på toaletten. Kan vara därför vi hade extremt mycket urinvägsinfektioner på anstalten. Det var jättemånga som blev sjuka och fick gå på antibiotika hela tiden. För att man lär sig att aldrig kissa riktigt färdigt.
Kan man inte begära blodprov eller så här munsvabb eller någonting istället?
Nej.
Det
bara om du testar positivt, då kan du begära det. Jag kissade positivt 2 gånger. Jag som aldrig har rört någon form av narkotika i hela mitt liv och inte ens dricker alkohol. Så de där testerna är inte särskilt pålitliga heller. Men det blev aldrig någonting med det för att tog ett nytt test och då var jag ju ren. Så ja, det är något knasigt med deras tester helt enkelt.
Jag har aldrig fått ett falskt positiv, men du vet, för jag förhörde mig angående det, och du vet, det roliga här Fredrik, det är ju att jag är helt säker på att detta är en kostnadsfråga. Där de säger liksom att ja, men de här människorna ska utföra detta. Men vi vet om att en viss grupp inte kommer att klara det. Till exempel. Det skiter vi i, för att ger vi dem liksom utrymme till att få ha det på sitt sätt, så kommer fler och fler kräva det. Vilket blir en större ökad kostnad för oss. Så då gör de så hela att de straffar dem som inte kan genomföra det. Helt enkelt. För är det så att de verkligen tror. Det är ju så här, om man tittar på hur det är på utsidan, så säger polisen, ja, vi tror du är drogpåverkad. Och så tar de in till stationen och säger, jag tänker inte pissa in en kopp. Nej, nu blir det blodprov. Och så är min uppfattning att det går i alla fall till om någon ska kolla om någon är drogpåverkad. Men det gör de inte på anstalten, utan då skiter de i det. Utan du får bara den här varningen då och hot om uppskjuten frigivning.
Ja, på utsidan så får du väl betala för dig själv i slutändan också om det är positivt.
Ja, men det kan jag tänka mig att man får. Men det är ju också så att det fanns ju också en möjlighet att man kunde få pissa med stängd dörr. Men inte det heller fick i alla fall inte jag göra. Och då var det ju att man skulle ha psykologiska problem. Och man skulle, vad heter det, ha blivit utsatt för övergrepp, tror jag förklaringen var. Så, ja, det är ganska hög ribba för att få de här specialgrejerna. Men jag hade faktiskt tur. Jag hade en erfaren plit som ville ha pisset mitt och kunde liksom lirka lite med reglerna. På ett sådant sätt så att han fick urinen. Helt enkelt. Och sen så var allting över.
Ja, är det några andra funderingar vi har här? Det känns som att vi ändå har kommit igen rätt mycket. Liksom.
Jag skulle säga att om man ska sitta i finkan och sånt, så förbered er med att ta fram böcker som ni vill läsa. För det är bättre att ni tar fler böcker än färre. När ni väl sitter där, jag tror att du kan känna det också Elin, när man väl sitter där, då är man ganska bakbunden i många saker. Mm. Helt enkelt. Man får bara liksom leva med det som är liksom ges. Jag kan säga så, jag ställer in mig i häktet i Kristianstad. Detta är ett helt nytt häkte i Sverige. Och jag gjorde det bara för att säga, är det här häktet liksom bra? Det är ett helt nytt häkte. Jag kommer in på den här gymmet då, för man får gymma varannan dag där på det häktet. Och där hade de en ruddmaskin, en crosstrainer och en matta. I princip. Och en sån man rullar för att träna magen. Det var ungefär det de hade på det gymmet. Och det är ett helt nytt häkte. Så.
Det var ju rätt begränsad utrustning. Då får man ha mycket fantasier om man ska få ihop någonting vettigt.
Ja, precis. Så jag skulle rekommendera absolut att man... Det är det första gången så har en bok om hur man gör kroppsövningar som visar med bilder. Och ha en bok hur man kanske stretchar eller någonting sånt. Eller gör vissa kroppsövningar om man kanske känner för att man vill liksom öva på att boxas eller någonting sånt. Så ta med en sån bok liksom. För det kommer finnas jättemycket tid att öva på de här övningarna. Och öva på så att de blir korrekt. För oftast är det sånt där i vardagslivet så stressar man även när man ska göra vissa saker. Även när man ska träna. Men där kan man verkligen känna efter. Man kan känna efter med hela kroppen. Liksom. Var tar den någonstans? Liksom. Och om jag gör 300, var har jag ont då någonstans? Och sånt, liksom.
Det är kul att du säger det där. För lite sådär tränade ju typ Arnold. Gick in ner och körde en övning på gymmet och 1000 reps typ. Och sen kände han ju dagen efter vart han hade ont. Okej, då träffar du där. Och jag vet idag fick jag ju stressa på gymmet sista två övningarna för att hinna med det här.
Mm.
Ja. Men jag tänker att det är bra om vi avslutar den här delen av podden där ungefär. Se det som ett bootcamp eller som ett yoga-retreat. Tänk att du är i Bali. Och sen så får vi säga hej då till Hansson och Elin. Och tack för er medverkan.
God kväll.
Tack, ja,
tack så mycket. Hejdå. Hej.
Okej. Ja, nu kommer vi in på den roligare delen av dagen. Eller av avsnittet.
Lite mer dagsaktuella kanske.
Jo, Amanda, kan jag ta den här?
Ja, det kan du få göra.
Okej, det är så här alltså. Att idag hade vi fyra olika, typ, vad kallade han det? Appellationer. Appellationer.
Appellationer, ja.
Appellationer i Stockholm här. Och det är då så här att en medlem har tidigare i veckan snickat ihop en liten låda. Typ som en palm man kan gå upp och ställa sig och hålla tal på. Och den, vet du, målade jag han tidigare i veckan.
Ja, men kom till saken, ta fru.
Ja, och sen... Ja, men bra. Okej, tyst med det. Och sen, idag så... Ja, men, så här, tyst med det nu. Okej, och idag så hade den premiär i... Ja, runt om Stockholm. Vi åkte runt och hade lite mindre torgmöten. Typ 10 minuter, en kvart. Några av oss höll tal. Så det gick väldigt bra.
Alltså, ja, vi åkte ju runt då till olika små mötescentrum runt om i Stockholm. Stod och höll tal, delade flygblad. Och det var ju väldigt bra koncept. Nu var det ju lite regnigt idag och inte så jättemycket folk ute. Men det var en bra premiär för lådan då, som tar du så fint beskrev.
Ja, men alltså, vi tyckte det var ganska lyckat. Jag fick ändå konversationer med några människor. Ja, alltså, vad tyckte du om lådan, Amanda? Du var ändå där också och bevittnade den.
Ja, det var en väldigt fin låda, måste jag säga. Ni kan kolla på artikeln som kommer ut här i dagarna. Så kan ni få se lådan.
Ja.
Men det som framförallt var bra, det är att det är en helt annan grej om man ska stå på liksom torg man står och pratar i flera timmar eller håller banderoller, flaggor och du vet, så här, det kan bli lite liksom, men långtråkigt. Så det här var ju liksom ett lite nytt koncept och jag tyckte att det var väldigt bra faktiskt. Det här borde bli liksom, en standard. Vi borde göra det här oftare liksom.
Ja, och hur bemöttes ni? Det blev inga konfrontationer. Var folk positiva?
Men som ett vanligt torgmöte. Liksom. Men man stannade ju där ett kort tid. Det kom ju inte snutar eller några sådana saker. Och alltså, om någon var sur eller gapig så går de ju efter ett tag. Liksom. Det var någon som sa att de skulle ringa polisen. Det kom inga poliser.
Ja, men alltså, de hinner inte komma heller när vi står där i 10 minuter. Liksom. Vi ska inte vara rädda för polisen. Men vi de hinner ju inte komma dit liksom. Det, och sen alltså,
det är väldigt snabbt och effektivt och man når ju till många fler människor än vad man gör på bara liksom ett torg då.
Ja,
och också, det känns lite så här, lite politiker liksom stil på det när man så här, ja, men vi pratar med folket liksom. På, om man står ute på ett stort torg så kan det bli så att så här, ja, men alla inte riktigt känner att de kan om man komma fram eller snacka så. Nu var det ändå rätt många som ville komma fram och prata och vi var inte så många alltså så här, människor, det var inte så formellt liksom. Man bara gick runt och snackade lite med människor.
Ja, så den enda konfrontationen, det var ju någon i det sista stället vi var, Farsta, som bara, ja, vågar ni nazister stå här nu bara, så jag, fan, flytta på oss, så sa jag bara liksom, man gick han därifrån. Det, vi fick inte någon så här våldsam konfrontation alls.
Var det?
Ja, han ja. Ja, det beslutet där liksom, det är för han gjorde inte någonting ändå.
Jag tycker att det här är värt att ta upp. Alltså det är sällan när vi kommer fram och liksom gapar.
Jo, alltså
när vi var, första.
Vi var i Malmö och Skandinavia, då kom det fram två stycken alltså nigger till mig och började snacka. De var jätteschyssta. Alltså det, ja, de till och med gav, de skakade min hand på deras sätt liksom innan de hittade ifrån.
Jo,
nej men inget. Jag bjöd på en bild på lådan i Nordfronts fristående chattgrupp för den som är intresserad.
Ja.
Ja, kan vi kolla här.
Jag är lite snäll och bjuder på det innan det kommer ut en artikel.
Ja, nej, men utom europeer har ju inte utsatts för ett sekel av folkfientlig propaganda. Så de förstår väl lite mer det här generellt med att man vill älska sitt folk och värna om sitt land än gemene svensk, tyvärr.
Mm. Verkligen.
Jag tycker det är kul grej det här med lådan. Det var lite mer så det gick till förr, att man åkte ut och ställde upp sig liksom. Och, alltså förr i tiden, innan vi var påtänkta och höll lite låda. Det har ju funnits sådana där grejer i England till exempel. I någon jävla park där så har de ju så här speakers corner, där vem som helst fick kliva upp på en äppellåda eller mjölkpall och prata.
Chefen får börja massproducera de här lådorna så att alla nästan i Sverige kan ha en sån.
Ja. Ja, men jo, länge lever lådorna. Bra koncept.
Ja.
Ja, men alltså, är det så mer att ta upp om den liksom? Det var ju så här, det var ju snabba aktioner, bra bemötande av folk, mycket exponering. Det, alltså,
jo, men skämt.
Kommentar.
Ja. Men,
Albert?
Förlåt?
Vill du kommentera någonting om den? Du var ju tyvärr inte på plats idag, men...
Ja, nej, men den är ju fin, så att säga.
Ja, då, det har du konstaterat, men vill du fråga någonting?
Ja, nej, jag har ingen fråga. Jag tycker att det låter som en suverän aktion.
Tycker ni att det var bättre än typ de andra torgmötena eller så där vi brukar köra?
Alltså.
Eller var det bara kul för att det var lite annorlunda?
Nej, jag tyckte definitivt att det var mycket bättre. För att det är, alltså som sagt, folk tycker att det är lättare att komma fram. Det är färre människor, det går fort. Det är liksom, det är bättre bara på alla sätt. Det var liksom lite mer nära, tycker jag. Och det var också inte så här, det var inte mitt i Sergels torg eller liksom där vi brukar stå, där det är så mycket människor och så mycket intryck, utan det är liksom så här, bara lite små centrum. Det var jättebra.
Lite mer personligt kanske.
Ja, exakt.
Jo, men vi vill kunna göra en viral grej också. Tänk så här, någon ska göra ut med en låda och sen bara, oh shit, nu snart kommer segerrop liksom. Nu måste vi följa efter de här. Det, vi skulle kunna göra det till en stor grej liksom. Som
den lådan. Det är som alltså en standard liksom aktion.
Ja, exakt. Ja, men det alltså, ja, vi har ju med oss liksom lådan så att någon kan gå upp den och hålla ett tal, och det är det vi gjorde också.
Jo, det var ju inte bara
att köra lite nu under valkampen så att säga.
Ja, exakt, det är, ja.
För vad var ni var vi Malå Skandinavia eller vad det nu heter
Vällingby, Malå Skandinavia,
Liljeholmen
och Farsta.
Mm. Ganska bra spridning ändå geografiskt.
Jo,
verkligen. Wow. Det är kul att få lite miljöombyte också. Att man inte bara står på samma ställe.
Mm.
Det jag tror är bra med det, även om jag inte var med, men som jag ändå kan föreställa mig, är att folk vågar väl ändå gå fram lite mer i och med att det kanske inte är som att stå på Drottninggatan där det är 100 pers som går förbi varje minut. Mm. Och då, svensken är ju lite sådär, så den inte vågar sticka ut eller...
Nej, exakt.
Och lite konflikträdd och så vidare. Så det blir kanske lite lättare att komma fram för dem också, kan jag tänka mig. Och så var det väl också.
Mm.
Ja.
Ja, men alltså, det är liksom, när vi står där liksom på exempel Drottninggatan, bara med banderoller, två flaggor liksom, det så, jag vet inte vad som skulle komma med det någonstans, men det är lite annan grej när man ser bara en låda och ingen mer liksom. Det är mm. kanske räcker mer.
Det är ju inte lådan som är hitpunkten, Taurus. Imponerad över den här lilla ihopsnickrade lådan liksom.
Det är lådan som är du som inte
ja, det är
det. Mitt i en folksamling med en megafon. Och sen så står det några människor runt. Pratar med alltså, så här, folk och delar blad. Alltså det är, så här, det är lite mer nära. Och annars, här, folk går ju runt på våra aktiviteter för att de inte vill ha, prata eller ha ett blad. De går med hörlurar i och liksom bara sular förbi. Nu var det lite mer liksom så här, på ett litet torg, någon som är ute söndagshandlar. Ja, men det är lite liksom trevligare. Det är lite mer, det är lite folkligare. Liksom.
Ja, alltså när...
Också, när folk står och håller en banderoll, alltså, så ofta så som vi brukar stå, så är det ju inte direkt så att man vill gå fram och prata med någon som står och håller en banderoll. För de står ju och gör någonting. Liksom.
Jo. Alltså, och sen när det kommer en person och ställer sig alltså högre upp än alla andra och håller i en så stor mikrofon, då kommer folk kanske ta ur ena hörluren. På lådan. Och då kommer man kanske ta ut hörluren och börja lyssna. Bara, vad fan ska man säga? Och kanske väcka en tanke att komma vi fram och prata med oss.
Du menar att en låda är mer i ögonfallande än alltså, så här, 10 maskerade män bakom banderoll?
Ja, för den är någonting som man inte ser varje dag. Den går tillbaka djupt i den svenska folksjälen och väcker någonting inom oss.
Ja, exakt. Hur länge vi har haft lådor i så här, tusentals år. Hur länge vi har haft banderoller och flaggor liksom.
Ja, precis.
Det är historiskt också.
Alltså,
Amanda, jag hör dig. Skratta hur mycket du vill, men alltså, du tar mig inte den diskussionen.
Nej, så är det. Så är det. Har vi gjort något annat kul? Det har varit lite banderolluppsättningar i veckan har jag sett.
Japp.
På lite olika ställen.
Och klistermärkenkriget fortsätter. Men som sagt, alltså, nästa 8 de kan fortsätta med sina klistermärken. Alltså, vi har lådor och grejer.
Jo.
Precis.
Det är längre före.
Mm. Nej, men det är schysst. Kul att det händer saker. Det har varit aktivism på Dansbandsveckan i Malung förra helgen. Vi har ju tyvärr ingen från SD5 här som kan prata mer om den saken. Men...
Jag kan ju säga, jag är ledsen att jag missade. Dansbandsmusik är bland det bästa vi har i Sverige. Dansbandsmusik och egen smittade lådor.
Tänk om lådan hade varit med i Malung. Oj.
Man ställer upp den där. Sjunger någon sån Sven Ingvars i högtalaren liksom. Då.
Ja. Det kanske vi ska göra med megafonen på lådan.
Ja, nästa vecka vi får se om jag gör det eller inte.
Det kanske kan bli en nästa aktion, nordisk karaoke. Ta med en liten sån här maskin.
Lådan och sjunger.
Jag kom på bästa sloganen. På lådan med motståndsrörelsen.
Mm. Perfekt. Ja, nej, vi får ju se hur det ser ut nästa vecka. Då vi har lite annat på gång kanske. Men annars så... Har vi väl gått igenom allting vi ville idag?
Jo.
Det är kul att lilla Mer än ord levererar.
Ja, men det är bra att vi tar upp saker som är så här, frihetsberövande nu. Gjorde vi.
Ja, vi har alltså, lite uttängningar att vara organiserade.
Vi har haft olika aspekter om organisering. Alltså själva stund organiserad, uthängning, frihetsberövande. Vi borde fortsätta på det här hållet tycker jag.
Och sånt som folk verkligen har mycket frågor om.
Mm.
Man får höra. Det är väldigt bra att man går igenom det faktiskt.
Precis, precis.
Jo, det kanske inte är sånt som avhandlas särskilt ofta externt. Det är sånt man kanske pratar mer om internt. Så det är väldigt nyttigt och bra faktiskt. Kul.
Ja. Att det flyter. Alltså om ni har någonting ni vill att vi ska ta upp i kanske nästa avsnitt, skriv det i Nordfronts fristående chatt då. Så kan vi kolla igen om det finns något användbart för oss där.
Ja, men absolut. Skicka in frågor eller tips på ämnen och sånt där. Det går att DM oss eller bara skriva i kanalerna så ska vi se vad vi kan ta upp.
Ja.
Men fram till dess så säger vi väl och på återhörande.
Ja, häll lådan.
Häll lådan.